Redan förra söndagen hade jag en predikan som handlade om Jesus och den andliga kampen som är lite grann av ett preludium inför påsken. Och jag tror nog att man kan ha att den här förkunnelsen är begriplig ändå, men jag vill ändå bara säga att då nämnde vi någonting om att den här kampen utkämpas på tre fronter mot den gamla människan. Mot en värld som befinner sig i uppror mot Gud och mot djävulen och hans anhang. Men att de här tre fronterna liksom kan överlappa varandra. Och utmaningarna vi tog med oss från förra veckan var att bli medveten om att den här kampen pågår. Men också att förbli i det mänskliga. Vill någon ta del av hela förkunnelsen får man gärna lyssna via Citykyrkans hemsida. Nu är vi inne i påskens händelser och nu ställs den här konflikten med Jesus och dessa olika makter på sin yttersta spets. Och vi märker det också i evangelierna och deras berättelse att själva berättartempot verkligen saktar in. Om det tidigare kunnat passera veckor, månader, kanske år på bara några rader i Jesu liv, så är det nu timme för timme som vi får följa det som händer under påsken. Konflikten ställs verkligen på sin yttersta spets, men det är inte bara Jesus som är indragen i den här konflikten, utan det är också våran kamp, dramat om vårat liv som utspelas denna dag. Vi ska återkoppla lite grann också till skärtorstans händelser och läser ur Matteus evangeliet 26 kapitlet. Och där läser jag från vers 36. Matteus 26, 36. Sedan gick Jesus med dem till ett ställe som heter Getsemane. Och han sa till dem, sitt kvar här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedaios båda söner. Sorg och ängslan kom över honom och han sa till dem, min själ är bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre bort, kastade sig till marken och bad, Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Men inte som jag vill, utan som du vill. Sorg och ängslan. Bedrövelse till döds. Om inte vi lär annat utav det här så kan vi åtminstone lära oss att det är inte fel på just själva känslan. Ibland när vi går igenom olika svårigheter så kan vi ibland förebrå oss själva och känna att jag borde inte känna så här. Jag borde vara tacksam, jag borde. Och så försöker man trycka undan de känslor som kommer till oss. Men om det nu är så att Jesus själv kunde vara bedrövad ända in till döds. Om han kunde känna sorg, om han kunde känna ängslan, då behöver inte de känslorna heller vara främmande för oss. Kanske kan de ibland behöva vara lite mer finkalibrerade. Vi reagerar olika från dag till dag. Och en del dagar känner man sig riktigt hudlös. Så att det där som man kunde borstat bort en annan dag, det går liksom rakt in i djupet på en. Ibland när man befinner sig i en svår situation så kan man möta riktigt dåliga tröstare. Terapeuten P.G. Eriksson talar en del om det här. De som snabbt säger att ja, men det ska nog gå över, ska du se. Eller på något sätt vifta bort det man känner och upplever. Han talar om att istället för att bekräfta människor så avkräftar man människor. om man inte förmår att ta emot och se och dela vad någon faktiskt känner och upplever. Och jag tänker att det här säger någonting om vikten av att vara ärlig som en del utav den kamp vi kan stå i. För är vi ärliga, då lär vi oss också hur vi ska be. Vad vi kan dela med våra förtrogna. Och det finns också förutsättningar för oss att bli kloka på vad är det som händer egentligen i våra liv. Jesus ber sina närmsta där, stanna här och vaka med mig. Jag upplever att vi, kanske speciellt i Sverige, ställt mot många andra traditioner och kanske ännu mer på den manliga sidan av befolkningen än den kvinnliga, att det finns en fattigdom på området att kunna dela sorg och utmaningar, svårigheter tillsammans. Att det finns en slags krav man lägger på sig själv att vara oberoende. Att det finns en rädsla för svaghet och kanske dela de här svaga ögonblicken med andra. Men också en osäkerhet. Hur vi ska möta människor som befinner sig i en svår situation. Hur ska man relatera till någon som står i sorg? Någon som fått ett svårt sjukdomsbesked eller någonting annat. Vi känner oss ganska osäkra på det. Skulle jag skriva en slags etikettsbok någon gång, då skulle det vara en etikettsbok om hur man möter människor i svåra situationer. Så man liksom förstår att, ja men okej, här har vi sorg. Kanske är det tungt för dem att ta hand om sitt hus och hem. Jag kan erbjuda mig att kratta löven i trädgården. Eller jag kan höra av mig på annat sätt. Och är det så att man tänker att det är väldigt många som ringer. Men jag kanske åtminstone skicka ett sms eller några blommor. Eller på något sätt visa att jag delar deras sorg och känner med dem. Och vi själva som familj har fått ta emot människors uppmärksamhet med stor tacksamhet på det sättet. Det har hänt att människor kommit hem med mat till oss när vi haft det tufft och tänkt att men nu ska ni inte behöva ägna tiden och kraften åt det här utan ta vara på varandra istället. Maten kan jag stå för och den här omsorgen, den känns för varje tugga. Det finns ett slags skydd i gemenskapen, tänker jag. Och vem utav oss har inte fått uppleva liksom den här trösten som finns när människor verkligen bryr sig om och är närvarande hos oss. Men jag tänker att den här beskyddet, den går nästan djupare än bara tröst. Och jag har förstått det bland annat från min tid på sjukhuset här, att när man vakar vid någons dödsbädd så är det vanligt att personen i fråga passar på att lämna livet när den som vakar kanske går ut bara för några minuter eller en liten stund. Det är som bara närvaron utav den andra personen håller människan kvar vid livet. Att vaka. Jesus ber ju inte om några kloka ord eller att man ska förklara tillvaron för dem utan en uppmärksam närvaro. Och vill man stödja någon i en svår situation så är det inte alltid de rätta orden eller sällan de rätta orden som efterfrågas utan någon som vågar och orkar vara närvarande. Och kanske ibland också, om det finns kraft för det, locka personen att berätta. Hur är det? Hur känns det? Jesus ber så. Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt. Och jag tänker att det säger något viktigt om hur våran bön kan få vara. Att vi verkligen kan få känna och att vi ska kunna få uttrycka precis det som ligger på våra hjärtan. Hur vi upplever saker och ting. Detta är faktiskt vad jag längtar efter. Det är detta jag vill, det är detta jag önskar. Sen är det inte alltid den väg Gud har tänkt för oss. Jag tror inte vi behöver vaka över att liksom ha städade eller snygga böner. Det som behövs, det är ärliga böner. Där vi kommer just som vi är, som vi sjunger. För vad annars kan vi göra inför Gud? Finns ingen idé att förställa sig. Men så ber Jesus också det här. Men inte som jag vill, utan som du vill. Och det här tror jag, det är kampens kärna. Det är påskens verkliga drama. Där Jesus underordnar sig Faderns vilja, tar emot den och säger: jag vill ytterst att din vilja får råda. Och det talas inte om sorg och ängslan under själva långfredagen. Ja, vi behöver inte utesluta att han tyckte det var tufft och jobbigt också, men ja, det är åtminstone min erfarenhet att har man väl lagt saker och ting i Guds händer, om man säger att ja, men nu har jag gjort mitt, nu har jag gjort vad jag kan, nu är det som det är, jag får lägga det här i dina händer och låt din vilja ske, så finns det också en vila i det. Här, den här texten riktar också kanske en udd mot predikanten. Och jag funderar på fall jag och kanske fler med mig ibland förkunnat ett evangelium utan någon typ av kostnad. Det kostar också att följa Jesus. Det finns ett offer som vi alla behöver ta del av på ett eller annat sätt. En text som verkligen har rört vid mig och betytt mycket för mig är det vi kan läsa i Matteus 11, 28-29. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni få vila för er själ. Och det är ju trösterika ord som vi ofta delar och läser när vi känner att det är mycket i livet. Och det gör vi helt rätt i. Och de har varit trösterika för mig. Men det här milda och ödmjuka hjärtat. När vi lär av Jesus milda och ödmjuka hjärta. Det är ju så vi ska få vila för oss själva, vår själ. Och en del har vila för sin kropp också. Det är ju härligt. Men det är ju också det milda och ödmjuka hjärtat som för Jesus in i ett semane. Som får honom att ta emot Faderns vilja. Gå in i långfredagens händelser. Det milda och ödmjuka hjärtat, det kommer sig inte av sig självt. Vårt ja till Jesus, det är en död i dopgraven där vi dör bort ifrån oss själva och allt som inte ligger i Guds vilja. Det är inte liksom ett tillval i det kristna livet. Det är det kristna livet. Ambitioner och drömmar som inte är förankrade i Guds vilja, det är bördor som vi får lägga ner vid Jesu fötter. Och det skulle kunna tas många exempel på människor som har gjort verkligen de här offren. Jag tänker på missionärerna som sändes ut i början i varje fall utav Helgelseförbundets tid, som fick med sig plankor till sin egen kista. För man kunde inte räkna med att man faktiskt skulle kunna återse släkt och vänner igen. Och det var en hel del som fick sätta livet till. Till exempel vid Boxarupproret. Det var väl alla 10 missionärer som var på plats, jag tittar bortåt här, jag får nickningar, som dog i Kina i år 1900. Och man skulle kunna ta exempel efter exempel. Men ändå så ser vi hur evangeliet lever och har framgång i detta land. Man pratar om mellan 60 och 100 miljoner kristna kineser idag. Och som själva också bedriver mission längs med den här sidenvägen som kinesiska staten är angelägna att rusta upp. Och samtidigt som vi talar om det här offret att fråga efter Guds vilja får vi inte glömma det vi läste för en stund sedan. Nikolaj läste, för att vinna den glädje. Det vi vinner är så mycket högre, så mycket större, så mycket mer värt. Och det har från tid till annat verkligen sporrat troende att få göra det här offret och längtan efter att få offra sig. Och det var så en tid i den kristna kyrkan att när förföljelsen utav de troende var svår, så var det en romersk officer som beklagade sig över när de kristna kom och angav sig själva. Alltså, finns det inte klippor att kasta sig ur från eller träd att hänga sig ifrån? Måste de lägga det här jobbet på mig att ta livet av folk? Vi läser vidare. I kapitel 26 är vi, vers 50-54. Det är när Judas precis har kysst Jesus. Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. En av dem som var med Jesus lyfte handen och drog sitt svärd. Och han slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom, stick tillbaka ditt svärd. Alla som griper till svärd ska dödas med svärd. Tror du inte att om jag bad min fader skulle han genast skicka mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att detta måste hända? Kampen, den kristna kampen, den förs inte med traditionell makt. Jesus utmanar oss att verkligen älska vår fiende. Och i veckan här var det 50 år sedan Martin Luther King, baptistpastorn från södra USA, fick, ja, hans liv togs ifrån honom när han sköts. Men han hade ju kämpat för de svartas rättigheter, inspirerad ifrån Jesus och med de metoder Jesus tillämpade, icke-våldsprinciper. Den här kampen, den var ju framgångsrik. Och vi ska inte lockas att bruka ineffektiva redskap. Vi kan se hur, ja, men sedan det här man säger, terroristdåden på som var den 9 september eller den 11 september 2001. Hur krig och konflikter har utvecklats på olika sätt som inte tycks ta slut, utan det blir bara elände på elände på elände. Världens sätt att kämpa är ineffektivt. Jesus visar på en annan väg. I 1 Petrusbrevet 4:1 så står det: när nu Kristus har lidit med sin kropp ska ni också väpna er med hans sätt att tänka. Villigheten att lida är verkligen ett vapen i kampen. Det är inte ett tecken på nederlag. Vi ska läsa i kapitel 27. Matteus 27, vers 27 och 31 till 31. Då förde ståthållarens soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa och vred en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sedan föll de på knä inför honom, hånade honom och sa, leve judarnas konung. De spottade på honom, tog honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom. Det här var inte bara ett uttryck för ondska och sadism i sig. Det var ett sätt att demonstrera den romerska makten och liksom det omöjliga att en sån här figur som vi kan förnedra och plåga på det här sättet kan vara Messias. Och det här blir en konflikt i världsbilder där vi ser att världens sätt att tänka handlar om förhärligande, om någon form av att kunna pressa sin makt på andra och undvika eget lidande. Men den kristna världsbilden och den kristna vägen till seger är så annorlunda. Jesus säger i Lukas 17 att han själv då: men först måste han lida mycket och förkastas av detta släkte. Lidande kan vi möta på olika sätt. Ibland leder lidande till att vi hjälteförklaras och möter människors jubel för att man har gjort någonting gott. Men att lida och samtidigt förkastas, samtidigt anses vara moraliskt undermålig, att man har gjort något nedsligt, det är verkligen svårt att uthärda. Och för någon vecka sedan blev det för mycket helt enkelt för den här chefen för Stadsteatern i Stockholm, som hade blivit utpekad för ett och annat och fått gå gatlopp i media, och han tog sitt eget liv. Jag tänker att som kristen behöver man vara förberedd. Att vi kan få lida och vi kan få utstå spott och spe för det. Att det finns situationer då människor verkligen blir upprörda på att vi står upp för det som är som den kristna tron lär. Jag tänker på områden som har med de oföddas rätt till liv, som har med sexualitet att göra. Och det finns andra fronter som är sådana här konfliktytor idag, där vi möter människors indignation. Vi läser vidare i kapitel 27, vers 39. Och nu har Jesus blivit korsfäst. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet. De sa: du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu om du är Guds son och stig ner ifrån korset. Överste prästerna och de skriftlärda och de äldste gjorde så narr av honom och sa: andra har han hjälpt, men sig själv kan han inte hjälpa. Vers 44. På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Denna förkastelse som Jesus fick uppleva. Så säger Jesus de här orden: Eli, Eli, lema sabachthani. Som betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Och här tänker jag att vi kommer till ett tillfälle där det sättet som Jesus lider och vårat lidande verkligen skiljer sig åt. Tidigare har vi liksom kunnat lära av Jesus och tänka att vi kan också få gå Jesu väg. Men här är det annorlunda. För Jesus har tagit mänsklighetens, alltså den här övergivenhet, på sig själv. Vi kommer aldrig behöva uppleva att Gud överger oss. Inte i våra mörkaste stunder. Jesus tar vårt och hela världens främlingskap inför Gud upp på korset för att vi ska få bli Guds barn. Och utan korset, då är vi som ett vilsekommet barn i ett varuhus. Med korset så är vi funna. Det är som när herden hittade 100:e fåret, som när fadern omfamnade den förlorade sonen. Korset är den plats där Jesus seger blir våran seger. Så när vi möter motstånd, vårt gamla själviska jag ropar, men jag då? När världen lockar och förför, hotar och förtrycker, när mörkrets makter ansätter och vårt egen motståndskraft känns som att det liksom är dörrar som är genommörkna. Då är inte läget att dra svärd och försöka hugga öron av folk, utan vi flyr till korset. Och Paulus undervisar om hur kraften fullkomnas i vår svaghet. Vi får leva av Jesus seger. Och våran bön får verkligen förenas med Jesu bön. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Jag har en rad till, men jag tror vi säger amen här. Det finns alltid mer att utforska om Jesu liv.